En podcast från Aftonbladet.
Då var ju min hjärna så jäkla trasig. Alltså alla funktioner hade gått tillbaka. Min hjärna så jäkla grovt. Så jag klarar inte av att göra någonting.
Och så på andra sidan sitter en person som är hur lugn och balanserad. Och klok och förnuftig som helst. Det här är så djävulskt. Alltså, det är djävulskt.
Narcissist. Hur är det att vara i en relation med en sån person? Och vad innebär egentligen termen? Jag heter Stefan Sundberg och har själv levt i en relation med den här typen av beteenden. Och jag vet därför också hur många frågor man ställs inför under och inte minst efter man kommer ur relationen. Så i den här poddserien vill jag ta reda på mer kring narcissism och narcissister. Höra andras erfarenheter och samtidigt försöka förstå mekanismerna bakom narcissistens beteende. I det här avsnittet möter vi Simon. Hans relation med exfrun Karin gick från kärleksfull och harmonisk till en mardröm när ständiga bråk och psykiskt våld långsamt monterade ner honom. Men eftersom han och Karin har barn ihop var det inte så enkelt att bryta kontakten efter deras separation. Och att ta sig ur en relation med en narcissist kan många gånger betyda en ännu större prövning om man just har barn tillsammans.
Det var en klassisk sån här grej, träffa någon i en bar kan man säga. Jag jobbade i restaurang på den här tiden och hade en vän som också jobbade i en annan restaurang som jag skulle gå till efter jag hade stängt så att säga. Så jag gick dit och hon satt väl i baren där helt enkelt och var lite så här försynt med en annan person. Och min kompis hade faktiskt hållit kvar henne lite grann för att han tyckte att det var någonting för mig helt enkelt. Så att och jag började prata med henne. Sådär.
När Simon träffar Karin fattar de snabbt tycke för varandra. De bor båda i samma stad. De är i 30-årsåldern och ingen av dem har barn när de träffas. De bestämmer sig snart för att flytta ihop och den första tiden tillsammans är fantastisk.
Allting var ju mer eller mindre perfekt alltså. Det var skitbra om jag uttrycker så. Alltså hon hade förmåga att lyfta mitt självförtroende som bara den. Det var verkligen den perfekta relationen liksom, måste jag säga. Och det var liksom bara en wow-känsla från början. Nu har jag träffat rätt liksom. Det här är rätt person. Jag behöver inte ändra någonting på mig själv. För det var verkligen så. Det var intensivt som bara den alltså. Hela köret, det var liksom resor, restaurang och bio och uteliv och oj, allt liksom. Allt var perfekt.
2 år in i sin relation börjar Simon och Karin prata om att skaffa barn.
Det var Karins idé att ta upp det här helt enkelt med barn och så vidare. Det var lite så pushen lite grann när vi var utan så tog hon upp frågan en gång. Och det var lite så här, ja, jag får väl bestämma mig helt enkelt. Och jag visste ju att jag skulle vilja ha barn någon gång i framtiden. Så kände bara, ja men det här är ändå en bra person liksom kände jag. Så att då tänkte jag att ja, men vad fasken, vi får väl börja planera för det då.
Och även om relationen fortfarande är bra så har Simon börjat se små tecken på förändringar hos Karin. Tecken som man kanske inte la någon större vikt vid just då, utan som man snarare nu i efterhand kan se som röda flaggor.
Ja, men hon hävdar ju bland annat att typ varenda pojkvän hade varit våldsam mot henne. Jag vet ju också att hon hävdar att jag är helt sjuk i huvudet, mer eller mindre, om man uttrycker sig så. Att jag har gjort allt möjligt mot henne. Det var väl, hon hävdade att hennes pojkvän var kontrollerande och allt möjligt så här. Så som det visade sig att hon skulle vara mot mig då i slutändan helt enkelt. Hon vände ju på allting.
Och Karin blir snart gravid. Men under graviditeten märker Simon en förändring och den passionerade och fina relation de tidigare haft börjar förändras. Simon upplever att Karin blir mer och mer kontrollerande och kritiserar honom så fort saker och ting inte blir som hon vill. Och den humor som präglat deras relation är plötsligt som bortblåst. Simon tänker att Karins förändrade beteende säkert är tillfälligt och ett resultat av graviditeten. Men det konstanta kritiserandet bara eskalerar.
Hon visar mig väldigt, väldigt tydligt hur dålig jag var som pappa liksom. Redan innan barnet hade kommit. Och bråk startade ju, och jag kunde inte förstå var bråken kom ifrån i många fall. Och det blev ju bara ännu värre när första barnet kom liksom. Det här, jag skäms inte för idag, för jag förstår liksom vad som låg bakom det. Men alltså när första barnet kom, alltså när föddes våran dotter, så kände jag ingenting. Absolut ingenting. Jag liksom klämde fram en tår mer eller mindre, för att det liksom det man skulle göra. För jag var liksom helt övertygad om att jag skulle bli en värdelös pappa. Jag kommer sabba det här liksom. Hon kunde verkligen säga i vissa fall att du fixar inte det här. Du klarar inte av detta. Och något av det värsta hon kunde göra, alltså, det var när jag exempelvis höll dottern då, när hon var så pass liten, så kunde hon i vissa fall då bara slita dottern ur famnen på mig. Och sa, nej, du fixar inte detta. Det här fixar inte du, nu tar jag över. Så sådana grejer kunde hon göra. Det var ju totalförnedrande liksom, ha en annan person som sliter barnet ur famnen på dig och säger, det här fixar inte du.
Men jag tänker, hur går det från en i princip felfri relation till att plötsligt vända och bli något helt annat? Hur kände du då? Vilka tankar gick genom huvudet?
Alltså ens eget huvud är väldigt bra på att hitta på ursäkter. Så det var ju allting från att mitt huvud hittade på att hon hade förlossningsdepression till att så här är det bara när man får barn. Det är jobbigt. Man har hört så många fall att det är så jobbigt att få barn. Men det här var ju något utöver det vanliga verkligen. När man ser tillbaka på... Alltså, då var ju redan inne i bubblan kan man säga då. När hon lyckas få in den här lilla bubblan. För då har jag liksom ingen riktig referens hur det funkar med att ha barn liksom, bland föräldrar.
Men tog du upp det här någon gång med Karin? Att du liksom tyckte att hennes beteende mot dig förändrades?
Det gjorde jag absolut. Jag försökte ju få ordning på förhållandet. Och det är ju också en grej som jag idag tror att hon också övervakat då. För hon hade ju koll på mina sms då via... Ja, min telefon ibland och ibland via min arbetstelefon har jag ju insett. Och det märkliga var ju liksom att när jag hade börjat kolla upp då olika, alltså mottagningar och sånt, och hört av mig till mottagningar då, så hade ju hon hört av sig till exakt samma jäkla mottagningar. Alltså. Jag tänkte i början titta bara, men gud vad bra att vi sändstämtade, det gav ju mig hopp liksom. Ja, men då tänker vi samma i alla fall. Det är svårt att förklara, men det är liksom en sån grej som en narcissist bara inte vill. De vill inte se dåliga ut. Karin beskriver lite grann som perfekta narcissisten. Hon var tvungen att ha perfekt yttre. Hon var så himla trevlig mot alla utåt. Och var verkligen perfekta flickvännen liksom, utåt. Men hon jobbade stenom för att inte den fasaden skulle raseras. Så att då höll hon ju koll på mig helt enkelt. Och när hon såg att jag... började titta på olika parterapi och sånt. Då var hon steget före och ringde exakt samma mottagning före mig helt enkelt. Det är det enda jag kan få det till idag liksom.
Okej, ni gick alltså i parterapi.
Mm.
Hur gick det?
Det gick inte så himla bra. Jag var ju villig att ta på mig olika skull liksom, så här tänker jag att men nu måste jag bättre mig, vad kan jag göra för bättre mig, alltså det här, vad kan jag göra hela tiden. Men i efterhand så har jag ju sett då att så fort det kom till henne, när liksom, vad kan du göra Karin, vad kan du göra för att göra det här bättre, men då vill inte hon vara med längre liksom. Vi kom aldrig till någon nästa gång efter det, för då tyckte hon att terapeuten och psykologen var dålig helt enkelt. Ja, det var jättedålig.
Relationen mellan Karin och Simon blir allt mer ansträngd. Och Simon upplever inte att det blir bättre, trots att de skaffar ett andra barn. Från att ha känt kärlek och bekräftelse från Karin blir han mer och mer nedmonterad och ifrågasatt. Många gånger inför barnen.
Karin gjorde ju lite grann så här att hon sa ju inte rakt ut. Hon använde ju istället andra personer också för att liksom få mig att ändra mig, liksom, att manipulera mig. Barnen använder hon nu stup i kvarten emot mig. Det var ju många fall hon startade exempelvis bråk framför barnen. Och vi hade ju kommit till den, så vi ska inte bråka framför barnen. Och hon liksom bara stegrade lite lätt så här hela tiden, bråken. Alltså det bara stegrade sig lite grann tills vi stod och skrek på varandra verkligen. Och jag har rätt stark röst, kan jag säga. Jag överröstade henne också. Så jag kunde skrika ännu högre. Och det var lite dit hon ville ha mig, tror jag. För då när jag skrek som värst, då tog hon barnen och sa: nej, nu går vi härifrån. Pappa kan vi inte. Ja, och så fick hon liksom ge en anledning till barnen varför vi inte kunde vara i närheten till mig. Jag var aggressiv och allt möjligt. Och så hade hon startat bråk. Och jag förstod verkligen inte vad bråken startade ens, kan jag säga. Hon skulle vara den här umma moden då, så säga, som skyddar barnen. Och så stod jag som ett frågetecken med liksom, vad ska man säga, grov ångest, för att jag kände mig som en idiot rent sagt.
Ja, du berättar ju att du kände dig konstant kritiserad av Karin. Men hur kunde den här kritiken yttra sig? Vad sa hon? Vad gjorde hon?
Det var ju allting från att vi steg in innanför dörren med barnen. Liksom. Då hade jag inte fått med mig rätt grejer från förskolan. När jag stod och lagade mat, jag lagade i princip all mat. Ja, men då hade jag inte gjort mat klar, gjort klart maten i tid. Var jag väg och handlade mat, det tog för lång tid på mig. Hade jag gjort det mesta där, jag sprang inte runt som en iller i huset och försökte få gjort någonting. Då gick hon ju runt och kontrollerade allting. Alltså. Och sen hittade hon någonting som var fel. Varenda dag så funderar jag på vad kommer hända idag, liksom. Vad kommer jag få skit för idag?
Men hur tror du barnen uppfattar den här situationen och Karin som mamma?
Jag tror faktiskt att de har uppfattat henne som väldigt omhändertagande. Eftersom hon gjorde den här saken exempelvis som startade bråk framför barnen och sen tar de ifrån mig när jag skrek som högst, liksom, åt Karin. Då gav vi en uppfattning till barnen att här finns det skydd, liksom. Så att de blev verkligen superknutna till Karin. Och jag kände mig ännu mer isolerad, så att säga, i vår relation. För att jag hade ju liksom ingen. Det var ju Karin och barnen och sen var jag själv. För hon var ju så duktig på att vända liksom varenda grej och tog upp liksom som att det här är ett problem. Nej, det här är ditt problem, var ju det varenda gång. Och så stod jag där igen, bara, är det jag som har gjort fel nu? Jaha, men då får jag lösa det här då. Det har ju aldrig problem med henne, någonsin.
Vi ska snart återkomma till Simon och hans berättelse. Men först ska vi träffa Sofia Nordlund. Hon arbetar som familjejurist och har ägnat mycket tid i olika rättssalar runt om i landet i just tvister mellan parter som separerar. Många gånger med gemensamma barn i bilden. Hon har även egna erfarenheter av att leva i en relation med en narcissistisk partner. Och i sitt yrke har hon sett många exempel på just fall där ena parten har det här narcissistiska beteendet. Så jag stämmer träff med henne för att dels höra om utmaningarna kring det juridiska efterspelet av en destruktiv relation med en narcissist, men också hennes tankar och reflektioner kring Simons historia.
Det är mycket i hans berättelse som är väldigt, väldigt likt andra berättelser jag har hört. Det som jag mest reagerar på, det är den här reaktiva misshandeln som han blir utsatt för. När han blir på olika vis provocerad eller sårad till den liksom, gränsen att han tappar det. Han tappar det till slut och reagerar på det han är med om. Och då blir han då boven i detta. För han är den som skriker. Och då kliver hon in och angriper den här reaktionen, tar undan barnen, säger att han skriker, han är våldsam, han är farlig, det är han som är labil. Men hon vill aldrig någonsin prata om det som hände innan han började skrika. Det här är väldigt typiskt för de här relationerna. Det är så, menar jag, att de här personerna, de livnär sig någonstans på den här liksom, konflikten.
Och här kommer man ju rätt osökt in på en frågeställning som ofta dyker upp i samband med att en person har en destruktiv relation med en narcissist. Varför lämnar man inte relationen? Och den här frågeställningen är något som både utomstående och den utsatta själv har. Jag frågar till exempel Simon om han aldrig funderade på att skilja sig från Karin när det var som värst.
Många gånger gjorde jag. Många gånger. Men det finns ju många anledningar till varför man inte gör det. Den egentligen tydligaste anledningen är väl det här att det blir väldigt cementerat allting, hela förhållandet. Man har ju villa, man har bil, man har barn, man har förskoleplatser, man har skolplatser och så vidare. Så det hindrar det mycket. Men sen är de ju också fantastiskt duktiga på det här med att vara ömsom elaka och snälla. I ena stunden är de totala monster. Och nästa stund är de hur kärleksfulla som helst. Och man får lite hopp igen då. Liksom. Okej, nej, men det var nog bara den här gången, tänker man. Och så är det tillbaka igen då till det helvetet. Och sen kärleksfullt igen. Och så fortsätter man helt enkelt. Det är egentligen största anledningen till varför man inte lämnar egentligen. Det är ju nog det här konstiga spelberoende på sätt och vis man får av en narcissist som gör sådär fram och tillbaka hela tiden. Men visst, jag funderar jättemånga gånger på att lämna, och ja, till och med tog ut skilsmässopapper en gång som hon hittade, som jag vet att hon rotade igenom mina saker, för jag har gömt det rätt väl nämligen.
Okej, vad sa hon då?
Ja du, vad är det här? Sa hon då. Och då kom jag med ursäkter som att nej, men det här var ju en dum grej liksom. Det var bara en dum sak liksom. Och så höll vi på ett år till tills hon tog ett skilsmässa. Då tänkte jag så här, nu måste jag jobba ännu hårdare. Måste jag jobba ännu hårdare för att fixa det från henne. För att hon gav ju lite så här vinkar om att det kanske fanns chans för oss ändå. Under en period som hon faktiskt var otrogen också. Så hon tog ut skilsmässan och otrogen hade fixat sin nästa så att säga. Då tog hon ut skilsmässa. Och hon hade varit otrogen ett bra tag. Men det jag tänkte i alla fall var att nu måste jag lösa detta. För jag hade ju inte koll på att hon var otrogen. Så jag jobbar ju ännu hårdare. Överröst henne med blommor och allt möjligt. Liksom. Jag vet inte hur många månaders tid det var. Och jag försökte liksom laga mat hemma, fixa ungarna, fixa jobbet som inte fungerar överhuvudtaget, jobbet. Jag försökte fixa allt i 3 månader tills jag nådde min kollaps, helt enkelt. Jag hamnade ju akut på psykiatrin. Jag tror jag låg och grät ett dygn i sträck ungefär. Då var ju min hjärna så jäkla trasig. Alltså alla funktionerna har gått tillbaka i min hjärna så jäkla grovt, så jag klarar inte av att göra någonting.
Men det är när Simon är inlagd på psykiatrin som han för första gången kommer till någon form av insikt kring vad det är för situation han levt i under så många år.
Jag kommer ihåg faktiskt på psykiatrin när de sa till mig när jag berättade hur jag hade det hemma och sånt. Liksom, och sa, jag gör allting fel. Mer eller mindre sa de så här till mig. Det är inte bara så att ni kan tycka olycka. Jag förstod ingenting. Jag minns mina tankar. Liksom, så här, bara, men vänta lite här nu. Kan jag tycka annorlunda än henne? Och efter det så slog det över liksom. Och då började jag kolla på Karin istället. Jag hade alltid tittat på mig hela tiden. Vad kan jag göra bättre? Vad kan jag göra rätt? Men då vände det.
Men vad hände sen när skilsmässan till slut går igenom? Hur förändrades din kontakt med Karin?
Narcissister släpper ju inte sin offer. Så när hon märkte att jag började ta mig ur det på riktigt, att jag faktiskt började jobba för att komma ut ur relationen. Men då helt plötsligt, då fungerar ju inte, då var det inte en enda mäklare som var bra nog. Och hon bara drog ut på det liksom. Hon drog in jurister, hon sa till mig vad jag fick och inte fick göra med alltså våra egendom. Jag fick inte sälja det, jag fick inte röra det och jag fick inte göra så. Så hon höll ju bråken uppe då hela tiden. Så när skilsmässan börjar komma igång, då blir det lite om ännu värre.
Något som är viktigt när det handlar om att bryta en relation med en narcissist, det är ju noll kontakt. Att kapa alla band, blockera och radera. Men har man barn ihop så är ju inte det här lika enkelt. Där sitter man ju trots allt ihop. Vi ska tillbaka till familjejuristen Sofia Nordlund och fråga vilka de största utmaningarna kan bli i en sån här relation efter att skilsmässan går igenom.
Problemet blir ju precis det du säger, att man sitter ihop med den här personen och du kommer inte kunna ta dig därifrån. Den här personen kommer ju ha tillgång till dig och till ditt liv, till din vardag. Kommer också förmodligen ha tillgång till ganska mycket information om dig genom barnskola och så vidare. Och kommer liksom hela tiden egentligen ha ett utrymme att på olika vis interagera med dig. Det är ju en utmaning. Det är ju det som är utmaningen för de som drabbas av detta. För att det kan vara allt från att personen känner väldigt stort obehag inför den här förövaren till att personen faktiskt är livrädd, fruktar för sitt eget liv, för att det finns en reell risk utifrån hur förövaren är. Och det kan vara så att en person som är hotad till livet faktiskt fruktar för sitt eget liv, tvingas att på regelbundet basis interagera med sin förövare i kanske 18 år. Den här misshandeln är ofta så under så lång tid, och ofta så är den väldigt subtil. Det betyder också att det ska väldigt mycket till innan offret lämnar. Det är ju det ena med den här psykiska misshandeln. Det tar väldigt lång tid innan offret mår så dåligt att de till slut lämnar. Psykisk misshandel ger psykisk ohälsa. Det blir psykisk ohälsa av det. Och det vaknar du inte upp ifrån dagen efter du har lämnat och så mår du bra. Utan när man väl kommer till den punkten att man lämnar, så har man ofta bland annat komplex PTSD.
Just det, posttraumatisk stress.
Ja. Mm. Det är oftast liksom någonstans här man befinner sig när man lämnar en sån här relation.
Jag hade ju inte för länge sedan kommit hem från psykiatrin. Det var bara någon månad sedan. På psykiatrin har de dessutom sagt till Karin också bland annat, som var med då. Han har sagt att nu måste han ha total lugn. Han måste ha totalt lugn. Han inte göra någonting liksom så här. Det tog ungefär 4 dagar, så började de bråka igen. 4 dagar. Och jag skulle ha total lugn. Jag skulle bestraffas. Hon skulle bråka om mäklare och allting. Det skulle vara så mycket stök som bara möjligt.
Men när man står i den sits som man kommit ur det här förhållandet, så har man ju dels förmodligen någon form av PTSD. Man kanske inte har sovit ordentligt, alltså en riktig natt med avstängd hjärna och vilat på flera år. Och de är liksom oftast i ett psykiskt och ofta fysiskt extremt dåligt skick. Och dessutom då utsatta konstant av den här ex-parten som de inte kommer ifrån. Motparten är ju dessutom en person som vet exakt hur de ska få sitt offer att må så dåligt som möjligt. Exakt hur de ska få sitt offer att se galen ut. För det är det enda de har gjort i många års tid. Och sen så börjar den här processen, och då hamnar de ju oftast på en eller andra viset brukar socialtjänsten bli inkopplad. Då ska den här otroligt hårt prövade människan som mår så dåligt, är så trasig och så stressad, och så på andra sidan sitter en person som är hur lugn och balanserad och klok och förnuftig som helst. Det här är så djävulskt. Alltså, det är djävulskt. För att den här narcissistiska personen kommer ju ge intryck av att vara den här lugna, stabila trovärdigheten. För det är någonstans det landar i. Vem är trovärdig? Och det är narcissisten som är trovärdig i det här läget. För alla som står utanför.
Jag var både explosivt aggressiv, jag kunde börja skrika på folk. Jag kunde lika väl växla till att börja tokgråta. Jag hade dödsångest. Jag hade varit med. Jag fungerade inte på jobbet. Jag var otrevlig mot folk. Man blir så när man är så psykiskt alltså nedmonterad. Så att jag hade ingen chans, för att jag var så jäkla psykiskt och känslomässigt trasig, så jag kunde inte ha ordning på mig själv. Hon körde över mig i alla sammanhang, för hon fungerade ju.
Jag brukar alltid när jag möter någon som är utsatt för detta att uppmuntra dem själva, liksom utanför mitt uppdrag, att läs på om psykisk misshandel. Läs på om effekterna av det. Skapa kunskap, ta kontakt med andra. Men först och främst handlar det om att på olika vis kanske få den personen som söker min hjälp att förstå vad de är med om. De är oerhört rädda för att bli inte bli trodda. Det kan ju också vara så här att det är en väldigt viktig sak för mig att förmedla i alla sådana här lägen, det är att jag tror dem. Jag tror dem.
Men för Simon kommer räddningen i form av att han uppsöker enheten för våld i nära relationer i sin kommun.
De var fantastiska, måste jag säga, i min kommun. De trodde på mig. Det trodde jag aldrig att de skulle göra. Jag bröt ihop när jag förstod att de trodde på mig, verkligen. Det är alldeles mycket sånt man läser tyvärr, att barnen blir fråntagna pappan oftast. Och jag som redan var övertygad om att jag var den som var idioten i förhållandet. Jag var helt övertygad om att jag skulle bli av med barnen när jag gick till enheten för våld i relation. För jag tänkte så här, de kommer se att det är jag som är våldsam. Jag skriker på min fru. Jag hade aldrig rört henne, men jag skrek. När jag förstod att de förstod, så att säga, då brast det totalt för mig liksom.
Familjejuristen Sofia Nordlund har många fall av destruktiva relationer på sitt CV, där hon varit ombud för den drabbade parten. Och många gånger har motparten just varit en person med narcissistisk personlighet. Något hon tydligt kan känna igen tack vare sina egna erfarenheter av att ha levt med en sådan person.
Så länge de håller konflikten igång så har de kontroll. Och de livnär sig också på reaktionen från offret. Det är därför man pratar om det här med gråsten. Ju tråkigare och mer ointressant man är, du ger ingen känslomässig respons på någonting, varken i tal eller text. Du ger bara saklig information och du förmedlar den så kort som det bara är fysiskt möjligt.
Man får hålla all personlig information ifrån henne och bara fokusera på barnen.
Med lite tur så gör det att du blir så pass ointressant att om personen, jag menar, hur många gånger kan du försöka starta en konflikt med någon och personen inte svarar? Någon gång måste ju den andra rimligtvis ge upp. Men det kan ta tid. Du får aldrig upprättelse mot en sån här människa. Du kommer aldrig få upprättelse. De kan tröttna med tiden. Annars är ju, och det här är ju också någonting som är fruktansvärt, att lösningen är ju ofta att de hittar ett nytt offer. En ny partner som med tiden blir ett nytt offer. För de lämnar ju för någon annan. Om det är ett par som splittar upp där det är sån här dynamik eller misshandel. Offret är ju slaget i marken. Narcissisten är ju redan i en ny relation. En person som mår så dåligt som ett offer för en narcissist gör, de är inte där liksom. De är inte i nya relationer.
För Simons del så står rättsprocessen mellan honom och Karin just nu still. När han mådde som sämst i samband med skilsmässan och det juridiska efterspelet, så behövde den avbrytas eftersom Simon hade beordrats vila för sin utbrändhet. Men sedan dess så har den inte återupptagits, och Simon har en egen teori om varför Karin inte vill det.
Det är tack vare, skulle jag säga, enheten för våld i nära relation, att jag faktiskt också blev utredd på samma sätt som våldsatta kvinnor blir. Så jag har ju en utredning på papper, och den avslöjade jag någon gång för henne, och då jäklar kan jag säga att hon börjar hålla sig skinnet efter det någorlunda. För hon vill ju inte att det kommer ut, för hon vill ju ha upphållen en perfekt fasad, så hon vill absolut inte att det kommer ut. Hon vet att jag har den här Så att just nu så håller hon sig nog i skinnet.
Och för familjejuristen Sofia Nordlund blir hennes roll inte bara att representera sin klient i själva rättsprocessen, utan också vara stöd och hjälp åt en person som oftast är väldigt skör efter lång tid av psykisk och kanske även fysisk misshandel.
Kanske hjälpa dem att uppmuntra eller att kanske söka kontakt med vården. Hitta någon att prata med, uppmuntra till att prata med någon person de har förtroende för, så att man inte sitter ensam i det här, för rättsprocesser är tufft. Rättsprocesser är jättetufft, även för någon som mår överlag bra. Och det kan vara en otrolig stress för en människa att gå igenom detta. Och då tycker jag att det är bra att man går och pratar med någon. Man kanske kan prata med jourhavande präst eller vad nu någon präst. Eller man kan prata med en kurator eller med våld i nära. Det finns ganska många forum för att få en samtalskontakt. Och den tycker jag att man ska ta. Det här är inte hur den personen är egentligen. Det jag ser är resultatet av vad den här personen har varit med om. Och att någon kan säga till en att du reagerar normalt i en onormal situation.
Och för Simon har separationen från Karin inneburit att han har kunnat närma sig rollen som förälder på ett helt nytt sätt. Att utforska hur det kan vara och vara pappa, befriad från skuggan av någon som konstant kritiserat och förminskat hans förmåga till att ha en harmonisk relation till sina barn.
Jag har fått en annan kontakt med dem. Jag har fått en så himla bra kontakt med dem, för nu är inte Karin i vägen. Jag försöker inte säga någonting dumt alls om Karin, utan jag säger i så fall bara att liknande saker som att jag vill tyvärr inte vara med mamma mer, liksom, säger jag. Barn blir ledsna självklart. De är ju små fortfarande, så att det är ju lite invecklat att försöka förklara det. Så jag får ju ta det när de blir större i så fall. Idag får jag bara säga att det kommer aldrig ske. Jag kommer inte ens umgås med mamma. Liksom. Mm.
Det har gått knappt ett år nu sedan du och Karin separerade. Hur mår du idag?
Jag håller ju fortfarande på att kämpa med detta. Det har ju blivit bättre, men jag har fortfarande problem, kan jag säga. Det kommer allt från ångest och till bara att jag inte fungerar vissa dagar. Så jag har fortfarande problem med det, men jag ser att det går framåt.
Vi ska tillägga att Simon och Karin egentligen heter något annat. Simons röst är ändrad med hjälp av AI. I nästa avsnitt av Narcissist.
Jag blev superledsen. Jag var kär i killen. Jag hade berättat det för min mamma. Hon går och förför just honom.
Och det är också att man får känslor av, varför älskar hon inte mig? Varför får inte jag vara viktig? Utan det är en svartsjukekamp.
Caroline växer upp med en narcissistisk mamma, där hon som barn konstant får utstå ett kritiserande och skuldbeläggande. Något som när Caroline blir äldre ger henne en helt skev bild av vad kärlek och bekräftelse innebär. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.